Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Hej och välkomna till Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs och Luckans gemensamma babycafé. Jag är Jessica som ni brukar träffa och idag ska vi prata om jämställdhet med Larry som får presentera sig själv.
Hallå, här är jag. Ja, vad vill du veta? Jag jobbar på Luckan sedan 2015. Jag jobbade före dess så jobbade jag på inom barndagvården i 12 år. Jag kan säga så här mycket, så att ni vet om det. Jag tyckte fruktansvärt illa om barn från början. Jag tyckte att barn var otäcka, små, konstiga varianter av vuxna människor. Som dessutom dreglade och var osammanhängande. Men det var för att jag jobbade på restaurang i så pass många år. Och jag kanske inte ska skylla på barnen, utan säga att det är inte alltid så där jätte fiffigt när föräldrar släpper iväg barn på en restaurang och låter dem leka, för det är en ganska farlig miljö för barn att vara på. Eller när föräldrar då bytte blöjor och la blöjan på tallriken och så här, som de gjorde flera gånger.
Såg du faktiskt sånt?
Ja. Jag jobbade på Liseberg på en nöjespark där i Göteborg, och där var det mycket på utserveringarna som man bytte och la den på tallriken. Så att den här, eller man satte barnet här naket på bordet och så satt de och slaskade på salt- och pepparkaren och sådär. Så att min relation till barn var inte så jättepositiv. Nej. Då. Tills att jag började jobba på ett dagis och insåg att det här är faktiskt det absolut viktigaste jobb jag någonsin kan tänka mig att ha. Och då utbildade jag mig.
Just det. Ja. Vad har du för utbildning? Är du
närvårdare till och sen har jag studerat upp i Stockholm. Distans för att få den pedagogiska biten också.
Ja, var det många manliga studerande på dina kurser du har gått?
Det var en kille till faktiskt i min kurs. Men det var nog vi två faktiskt, skulle jag säga, som blev närvårdare på den kullen.
Här kommer den här gamla tantens fördomar att, liksom att alla som jobbar inom barndagvården är kvinnor. Att jag tycker att det är jätteroligt att se när jag går i parker och ser att det finns mer och mer män som personal. Jag tycker att det känns på ett sätt jättebra.
Vi är ett kompisgäng. Vi är 7 killar som brukar umgås med varandra. Och vi insåg att vi har jobbat tillsammans med varandra på dagis i olika konstellationer. Och det var väl ungefär vi som jobbade.
Ja.
Så vi brukar träffas och spela poker och basta och snacka. Det är mycket barnpedagogik.
Ja, kan du ta av din fritidssysselsättning eller sånt här med in? Om du nu skulle jobba på dagis till exempel.
Absolut.
Och hämta jobbet också med i umgänge kanske.
Det är lite svårt att bara klippa av jobbet när du går hem för dagen. Och det är svårt att också, efter så pass många år inom barndagvården, så är det också svårt att släppa intresset för barnpedagogik och inte följa med vad som händer.
Vad är det mesta du har lärt dig förutom att tycka om barn?
Hur farligt det är med pedagoger med fördomsfulla pedagoger. Jag har sagt det här många gånger innan, men jag kan säga det igen. Jag satt och matade en pojke. Jag började alltså som städare på ett bra sätt.
Det är jätteviktiga, det är också. Det är nästan viktigare än någon annan.
Utan tvekan, jag skäms inte alls för det, utan tvärtom. Utan det är, och sen började jag jobba som assistent för en liten kille där. Och jag satt och matade honom en dag och så insåg jag hjälplösheten hos honom. Och jag hade inte tänkt på det innan när jag jobbade där och jag såg de här andra barnen runt omkring. Och det, på något sätt så det blev så jag blev otroligt rörd av att se alla de här barnen och inse att utan våran hjälp så kan de inte klara sig här och nu. Vi måste hjälpa. Och den här utsattheten som de här barnen har i och med detta. Och inser också den absurt stora makt som vi vuxna har över barn. Och hur de faktiskt stöps. det är ett otroligt ansvar att ha.
Och det där kanske vi just kommer då in på den här vår jämställdhet. Kommer du själv ihåg, var du på dagis när du var liten?
Jag hade en dagmamma, Inger, som var en förträfflig tanta. Hon körde buss och hade lite barn vid sidan om. Mm. Hon var helt suverän. Men sen så gick jag ett år, vill jag minnas, på dagis. Men jag kommer inte ihåg någonting därifrån. Nej. Inte någonting alls.
Ja.
Så jag gissar att det inte var så positivt.
Nej. Eller kanske lite neutralt om du inte...
Eller neutralt, men det påverkar mig inte i alla fall i någon så här större utsträckning. Men ingen kommer ihåg jättemycket. Nej.
Just det. Vad var det speciellt annat än att hon körde buss?
Hon var varm och god. Hon var, vad man brukar säga, fryntlig. Hon var jätteauktoritär.
Mm.
Och jag tror att det kanske hade att göra med att hon körde buss. Att hon var väldigt van vid att handskas med människor. Men det fanns en vänlighet. Så när hon sa nej så var det nej. Du testade inte. Du testade en gång så testade du inte mer.
Ja, precis. Så hon var konsekvent.
Absolut. Hon var inte på något sätt elak. Utan hon var bara så att det var självklart att säger ingen nej så nej.
Nej.
Hota inte. Ingenting sånt. Hon bara sa nej. Bums. Ingenting med det.
Ja.
Fantastisk människa.
Ja. Hur tyckte du under de åren när du jobbade på dagis då? Du sa att du jobbade 12 år.
Mm.
Hur tyckte du att det ändrade sig där? Jobbade du på många dagisar eller på samma dagis? Eller?
Jag tror att det hette, och ni får ursäkta min finska nu, men jag tror att det hette Työvoima palvelu. Och det är väl någonting som är typ seure idag.
Seure, ja.
Så i början så jobbade jag på några olika daghem. Och sen så började jag fast. Jag var 4 år på varje daghem i
just
princip.
Ja.
Så att 3 stycken har jag jobbat på.
Ja.
Som alltså fast.
Och hur tyckte du att liksom, ska vi säga så att från om du började då år 4 och sen efter 4 år hade någonting hänt där på din arbetsplats eller?
Ja, det gjorde det. Jag måste säga att...
Så här ur jämställdhetsperspektiv om vi lite tänker på det.
Ja, jag får säga att de här damerna som jag faktiskt jobbade med på första daghemmet, tyvärr har det stängt nu. Mickels daghem i Esbo. Jag jobbade med ett par damer där och deras... inställningen till barnen var väldigt jämställd. Alltså det är helt fantastiska människor. De har hjärta större än Esbo själva. Det är vänligt. Det var lite daghem vi hade. Omkring 20 barn. Syskondaghem.
Mm.
Vänligt. Snälla människor. Goda människor.
Mm.
Och på något sätt så var den här jämställdheten den var så självklart inbyggd hos dem. Så att det var liksom ingenting vi diskuterade särskilt mycket.
Nej.
Sen flyttade jag och bytte och hamnade på Lagstad. Och det är väldigt stort så att de måste ha ett annat förhållningssätt där. Och jag skulle väl säga att ju fler människor du stöter på, desto fler åsikter stöter du på.
Mm.
Och det här är inte någon känga åt ett daghem.
Nej.
Utan jag skulle säga att överlag så är det problematiskt vilken arbetsplats du än är på. Om du inte definierar det du arbetar med.
Mm.
Och det här gjorde vi på det tredje daghemmet. Jag jobbade på Smedsby. Där vi tog läroplanen helt enkelt. Det som vi skulle arbeta med. Och så tog vi varje moment och diskuterade igenom vad betyder det här för oss.
Mm.
Vi ska omsörja barnens goda seder och bruk. Jo, det gör vi. Men det visade sig att alla hade en egen uppfattning om vad det betydde.
Precis.
Om vi inte kommer överens om det, vad det innebär, så kommer alla jobba ut efter sitt eget huvud.
Ja.
Och det är det som är ett stort problem, skulle jag säga.
Mm. Nu när vi pratar just om det, så hur definierar du jämställdhet?
Det är ju lätt att följa det här lika inför lagen. Jag ska säga lika inför lagen. Lika behandling. Vi hade en person, för att bara återknyta till dagis en liten stund, som heter Lisa Andersson Tegnér, som är genuspedagog och genusvetare från Göteborgs universitet. Som föreläste för oss. Och sen så ordnade Esbo en utbildning för olika pedagoger att gå för henne. För att kunna implementera den här jämställdhetstänket på ett annat sätt. Genuspedagogiken inom Esbo stads barndagvård. Det var inte alls lätt att genomföra. Mm. För att det väcker väldigt mycket starka känslor. Mm. Så jag skulle nog säga att jämställdhet för mig är nästan som att gå på glas ibland.
Mm.
För att det väcker så enormt starka känslor.
Mm. Mm.
När du tippar lite åt ena hållet och på något sätt. Och det som är känsligt är att jag har stött på patrull för att folk upplever att du på något sätt näpsar dem, att det som de har lärt sig innan är fel.
Mm. Mm.
Vilket det absolut inte är.
Nej.
Utan det här har också utvecklats precis som allt annat inom i världen,
ja.
I samhället.
Ja. Ja, då kanske vi kommer här på, jag hade här lite funderat på det här, i och med att jag själv då är farmor och så här också, jag bara har pojkar, vilket jag är jätteglad
över. Grattis till farmorskapet,
ja, exakt, ja. Och nu har jag då blivit farmor till en liten flicka, och det känns hemskt annorlunda för mig plötsligt att det är en flicka, och jag har skrattat åt mig själv att det är så annorlunda. Och det där. Så därför just tänkte jag att en av mina frågor som jag skulle ha lust att fråga dig är det att hur skulle jag då som, när jag hade mina tre pojkar och alla sa, nå, men vet du, gör din fjärde ännu, nu får du den där prinsessan. Och jag var jätteglad över att jag hade mina tre härliga, vilda, bråkiga, verkligt pojkiga, enligt alla normer, så här inom citat och allting. Vi gjorde precis så som alla pojkar ska göra och så här skulle göra då, det är över 30 år sedan. Så hur det där, hur ska man som en förälder som är lycklig över sina barn och vill låta dem växa upp så där i det vad de är, det är oberoende av vilket kön de hör. Hur ska man säga åt en sån här farmor sen, inte kanske åt mig, men åt någon annan farmor eller mormor, svärmor, morfar, farfar, kompisar som plötsligt är väldigt, nå, men det där är en liten prinsessa.
Jag skulle säga, stressa inte över det. Det, okay. är så lätt att fundera. Barn är inte så jätteömtåliga som vi kanske vill tro att de ska vara. Och barnen brukar fixa det ganska bra. Utan det handlar ju i så fall, om det är någon farmor och mormor som säger min lilla prinsessa, så jag menar, välj dina fighter. Om farmor upplever detta, farmor har vuxit upp i en helt annan tidsålder, som ibland var bättre, ibland var sämre, precis som allt annat. Låt henne säga det. Det är inte, sist och slutligen, det är inte så farligt. Det är inte det som kommer att stöpa det här barnet.
Nej. Vad är det som kommer att stöpa det barnet?
Allting som det här barnet ser kommer att stöpa det här barnet. Allting som det här barnet upplever. Jag pratade med en förra kollega. Hon har en son och en dotter. Och sa, jag försöker verkligen med allt. Jag försöker lägga fram och ge olika alternativ till honom och till henne att leka med. Och hon är med sina Barbies och sina dockor. Och han är med sina grejer och leker med bilarna och alltihopa. Och hon sa att jag försöker. Jag vill verkligen. Min första fråga är, varför försöker du så mycket om de då upplever att det här är det de vill leka med? Så låt dem leka. Se till att lekarna är utvecklande. Att de är konstruktiva. Att de visar att man kan blanda lekarna till exempel. Och leksakerna. Men allting som händer runt omkring, allting som de här barnen registrerar, är ju också någonting som matas till dem. När de går upp och tittar på tv och ser reklam medan de äter frukost kanske. De går till dagis. De ser alla andra barn och det är ju deras referenser om. De går förbi affär och ser vad det är för leksaker. De ser vad barnen har i handen. De ser vad barnen har på sig. Så att det här kanske låter illa, men som förälder så är det bara en bråkdel av vad de tar in. För att det finns en värld utanför som visar på vissa annat. Och det här matas också in. Så att om du frågar en liten grabb, vad vill du helst leka med? Så är det inte konstigt om man säger en bil, för att han har sett detta överallt.
Precis, ja.
Och frågan är, det är ju inte så farligt att leka med en bil. Om man vill leka med den så leker med den.
Precis.
Så länge jag inte tar bilen och kör iväg och det är en riktig bil, då är det ju dumt om man är barn.
Ja, och det finns det här. Det finns ju Barbie-bilar också som pojkar kan leka med och flickor också förstås. Och så här.
Jag kan säga en grej som vi faktiskt gjorde på Smedsby som jag gjorde mig väldigt glad. När vi funderade över hur ska vi göra med alla leksakerna. Mm. Och vi konstaterade när det var frilek till exempel att det var ganska många barn som valde samma lekar.
Mm.
Och ofta var det flickorna, de ritade, killarna, de byggde.
Du menar för samma lekar på nytt och på nytt och på nytt?
Ja, på nytt och på nytt och på nytt. Och vi hade ingen lekschema för att vi sa att det kan bli orättvist ifall någon har en förkortning på fredagar så får de inte vara med och leka. Så vi sa att de får leka med sådana lekar efter eget huvud. Men när vi såg detta så sa vi att vi inför olika teman för dagarna.
Mm.
Så att jag tror att måndagar så var det rita och teckna och modellera och med vattenfärg. Alltså så att alla barnen en gång i veckan utöver pysslet, vad de än lekte så var det kring skapande helt enkelt. Sen hade vi konstruktiva lekar och de fick ta vad de ville. Barbisar, dockor och alltihopa, men bygga, skapa, lego, klossar, bilar, och de skapade fantastiska saker tillsammans.
Mm.
Vi hade sociala lekar där man klädde ut sig, man lekte med nalla, dockor, utklädningskläder, affär. Och det funkade hur bra som helst. Och det blev inte begränsande utan det blev jätteutvecklande för de här barnen. Plötsligt så började killarna vågade på ett helt annat sätt att rita och teckna. Sen hittade jag på någonting som jag kallar för kompislotto. Där man helt enkelt fick dra lott på eftermiddagen vem man skulle leka med.
Mm.
Och den enda regeln det var att ni måste båda två vara överens
just
om det.
Ja.
Och om en inte vill så tar man bort det. Och lotto är jättebra för lotto, du vinner alltid.
Mm.
Och så säger folk, men tänk om de är ojämna par. Ja, men då får tre leka tillsammans.
Ja, just det.
Och det funkar otroligt bra.
Ja.
Det är det måste jag säga, och hitta de här då, och ändå utgå från de här, konstruktionslekarna, sociala lekarna och blandade lekarna. Och det är otroligt bra.
Ja.
Så kan man göra.
Ja. Märkte du där ofta att de blev glada över att oberoende vem de parades ihop med?
Ja. Utan det var så här, jag vann Nisse och så. Och det kunde vara 2 år emellan.
Ja.
Flickor, pojkar, olika åldrar i 3-5-årsgruppen, det spelar ingen roll.
Ja, jag tror att det här just visar att det är vi vuxna som sätter de här idéerna i huvudet. Att du och du vill inte leka tillsammans och du vill göra det. Jag tror att man måste fundera på sig själv mer än någonting annat.
Sen gör vi en annan sak, eller vi, men vuxna gör en annan sak som jag tycker är ganska oförskämt. Och det är, om vi tar nu typ exempel en stökig pojke går med sin kompis, vi ska ut på promenad. Och så säger vi börjar med att säga till att se nu till att ni två uppför er ordentligt inför alla. Och säger om ni inte gör detta då kommer vi separera på er.
Mm.
Och vad gör vi då? Antingen så sätter vi den ena killen då med en tjej eller med en vuxen.
Mm.
Och den vuxna går längst bak.
Mm.
Och så säger vi att samtidigt att det är inte en dummerjöns plats att gå längst bak.
Mm. Mm.
Utan, och det är klart att då vill barnen gå längst fram istället. Mm. Och vi säger att det är inte fel att gå längst bak. Men du hamnar alltid där som ett straff.
Mm. Det där är jättebra.
Istället för att säga det. Att ni och alla andra, ni får ju visa vad ni klarar av.
Yeah.
Jag litar ju på att ni fixar detta. Och kom ihåg att den som går längst bak är den absolut viktigaste platsen. Mm. För det är den som håller koll på hela gruppen.
Mm. Att alla finns kvar. Ja.
Det är den enda som kan meddela om någon ramlar, om någonting händer. Mm. Den absolut viktigaste platsen. Och vad händer? Plötsligt vill barnen vara längst bak. Och ha ansvar och visa att jag kan hålla koll på gruppen.
Ja. Och där sa du just en sak här lite tidigare, att para ihop dem sen med de här flickorna. Mm. Det är ju jätteorättvist mot flickan också som kanske just hade fått sitt par som hon ville gå med och så plötsligt så får hon vara med någon annan.
Och så ska hon istället vara ett redskap, hon får ta bort sin kompis som gick med.
Ja. det är hon som blir straffad mest.
Och sen ska hon vara någon sån här uppfostringsanstalt för den här personen då som bara stökar lite.
Precis.
Det är ju jätteoförskämt alltså.
Ja. Om man tänker så här lite just jämställdhet. Så här så det här, hur är det med när det är en flicka som är stökig? Det är väl kanske ännu jobbigare, anses jobbigare så här i gruppen.
Ja, det är faktiskt om en flicka tar plats så har jag märkt reaktioner både hos mig själv och hos andra. Mm. Att en del tycker att det är jättebra nu att ta flickorna plats. Och en del tycker att det är jättebesvärligt att det plötsligt ändras.
Mm.
Och att hon borde nog ta och lugna sig. Och reaktionen över hur hon borde uppföra sig är ofta starkare än hur han borde uppföra sig.
Mm.
Det är vad jag märkt.
Mm. Mm. Vad tycker du? Vad skulle vara ett sådant tips som du skulle ge åt föräldrar som märker att de har då en, i det här fallet då en flicka som är lite stökig och inte vill och inte riktigt. Vad skulle du?
Jag ska säga att återigen, ta inte så stor stress över det, utan det alltid handlar ju om en situation. Om det är en situation där man kan leva ut och stöka och stoja, så gör det.
Mm.
Och om det är en situation där du ska låta bli att göra det, då får du se till att inte göra det, oavsett vilket kön du har.
Exakt.
För det är ju situationen som avgör vad du är, vem du är. Och om du går på en gata och börjar stöka och hoppa omkring, så kan det vara jättefarligt.
Mm.
Är du på Ikea och börjar klättra i möblerna? Nej, det är inte okej.
Nej.
Så sen spelar det ingen roll vad du har för kön.
Mm.
Utan det är ju plats och situation helt enkelt som avgör.
Ja. Och det har jag också många gånger reagerat över. Att väldigt många människor säger bara is inte, gör inte, stopp. Det är nog det bästa sättet att få dem att springa. Det är liksom,
det är
att man förklarar väldigt lite åt barnen varför det inte. Därför var det jättebra att du sa det här. Det är farligt. Och att klättrar du där på det IKEA eller var du nu sen är. Och du klättrar upp någonstans. Om du klättrar kan du falla.
Du kan
och det
falla.
Förstår de.
Och det är deras möbler.
Ja, precis.
Det är våra möbler när vi har köpt dem. Men nu är det deras möbler. Vi får inte lov att göra någonting med dem.
Nej.
Sitta i dem, känna på dem, kanske ligga i dem. Men vi får absolut inte klättra i dem, oavsett om vi är barn eller vuxna.
Precis. Så att oberoende respekt. Flicka eller pojke.
Oberoende eller vuxen.
Det är väldigt självklara saker att säga här, men det är många saker som man reagerar på när man går omkring och ser
olika. Absolut.
Och går förbi lekparker också, så ser man väldigt intressant och så när man tittar på det ur sån här jämställdhetsperspektiv så ser man vad det uppmuntras till och så här. Sen har jag skrivit här att bråkiga barn mera uppmärksamhet, att de får ju ofta mera uppmärksamhet, absolut. Mm. Den är kanske inte alltid så positiv.
Nej, och tyvärr blir det väl så att, vad säger man, all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet för att det handlar om mig.
Mm.
Och jag satt och räknade en gång för många år sedan och satt och drog sträck helt enkelt.
Mm.
Och det här är alltså inte överdrivet. Det här är helt, helt sant.
Mm.
Under en morgonsamling så fick en kille 76 tillsägelser.
Ja. Mm.
Och då var kanske samlingen på en halvtimme.
Mm.
Av de vuxna.
Ja.
Och det var så otroligt lätt att ändra på. Nu säger inte jag att det är det för alla.
Mm.
Men att när vi började att ge honom komplimanger så här, det där var bra. Toppen. Mm. Jag litar på dig. Tack, det där var fint. Och börja säga det. Och säga, vad bra du satt idag på samlingen förresten. Han blev helt paff. Men det tog inte mer än 2 veckor att ändra det negativa beteendet till ett positivt.
Precis. Det är min uppfattning också. Att det går väldigt lätt i de flesta fall.
Absolut. Ja. Absolut.
Det är det. Sen hade jag ännu en fråga som var här. Att finns det då någonting som är korrekt eller inkorrekt? Så här när man... Jag har skrivit här uppfostrar och det gör man ju inte mer än när man fostrar ett barn. Så vad är sådana absolut, om man försöker ta med den här jämställdhetsaspekten? Så.
Jag tänker så här, det finns ju också ett annat uttryck att personalen gör inte som chefen säger utan personalen gör som chefen gör.
Mm.
Det här var också någonting som vi diskuterade på Smedsby när jag jobbade där, om att vi måste följa våra egna riktlinjer helt enkelt som vi ger till barnen. Om vi säger till barnen att de ska låta bli att knuffa undan någon och springa förbi. Utan vänta och säga ursäkta för jag kommer förbi. Så måste vi göra det själva också.
Mm.
Jag skulle säga att det största, om man nu talar om fel, är att vi sätter regler som vi inte själva följer och inte förklarar varför.
Ja.
För det är just så enkelt.
Ja.
Och det går absolut att förändra dynamiken i en barngrupp när du är konsekvent och när du visar att vi följer samma regler. Det här gäller för oss alla.
Mm. Det handlar ju mycket om respekt också.
Att absolut,
man, att om vuxna absolut. Respekterar. Min känsla är ofta att vuxna absolut inte respekterar barnen. Vi får liksom stiga över dem. Vi respekterar dem sen på väldigt underliga saker.
Ja, absolut. Och just det här som jag sett. Alltså hade det hänt mig, jag hade blivit vansinnig om min chef hade tagit tag i mitt huvud och så tryckt mig åt sidan utan att säga någonting för att de vill komma förbi. Men vi vuxna gör det med barn.
Ja.
Vi tar tag i deras huvud och så flyttar vi på dem.
Ja.
Eller när man ska gå på en buss och vi kastar in ungarna som att vi är potatissäckar.
ja.
Och vrålar, skynda. Busschauffören får inte köra iväg innan alla har satt sig.
Nej.
Och det kommer ta lite tid och det vet de om.
Mm.
Och de kanske tycker det är tråkigt. Men ska vi ut och resa så är det som gäller. Mm. De måste kunna gå och sätta sig.
Mm.
Vi kan inte ta tag i någon och hiva omkring dem som att vi lassar flygplan med väskor. Va?
Mm.
Det är ju respektlöst.
Ja, precis. Ja.
Så, ja.
Ja. Om vi nu återgår här till dagis då. Jag har hemma sett till att mitt barn är väldigt jämställt och har beige kläder och leker bara med förståndiga leksaker och så vidare. Och så kommer jag till ett dagis där det finns då personal som är fast i gamla vanor eller som så här har det fungerat för oss. Jag säger inte de flesta dagis, den mesta dagispersonalen är alldeles underbar och
absolut,
så medvetna
absolut,
om
absolut.
Allting och ett tungt jobb och så här. Men det finns ju alltid någon som, och sen när man vill, om man vill ta i någonting och framföra det konstruktivt på ett dagis åt personalen, hur ska man, vad är dina tips?
För det första så handlar det ju om en generell syn inom barndagvården där jag skulle nog uppmuntra när det är sådana här fall. Där folk säger, jag tänker inte göra det här för när jag växte upp så har jag så dåliga minnen av det här.
Mm.
Det spelar ingen roll vad du tycker när du arbetar.
Mm.
Utan du har saker, du har arbetsuppgifter du ska utföra. Allting från matning. Jag hade så dåliga upplevelser när jag var barn och blev matad. Så att jag tänker inte uppmuntra barnen till att äta. Det spelar ingen roll. Utan det är någonting som man kommer överens om med sin chef och med föräldrarna.
Mm. Mm.
Och vad jag tycker i det fallet, det är helt ovidkommande.
Mm.
Och det här är någonting som man bör diskutera i grupperna. Att det där personliga, då får man nog fundera lite på varför det är så starkt.
Mm.
I så fall, snarare än att säga jag tänker inte göra det här. För att man säger inte det på jobbet, oavsett vilket jobb du har.
Mm.
Det finns ingen som går till en opera och ska göra King Lear och säger jag gör inte det som du vill. För att jag såg en föreställning en gång och den var så hemsk.
Mm.
Så att nu gör jag Pinocchio istället. Och jag skulle säga att ta diskussionen med chefen och utgå från, det finns en läroplan, det finns en överenskommelse mellan föräldrarna och personalen. Och det är det som gäller i första hand. Sen när man talar om det här med det var så när jag var ung, vi vuxna vi tenderar att glömma av väldigt snabbt. Om vi talar om rosa för flickor och blått för pojkar, det här är något som har skiftat fram och tillbaka. På 20-30-talet så var ju rött, det var ju den starka färgen. Rött och rosa, det var den starka färgen. Det var kärlekens färg, det var stridens färg. Som pojkar hade på sig. Och flickor, det var ju Mor Maria. Hon var målad i blått och syrligt ljusblått. Och det var väldigt kvinnligt att ha detta. Och under 70-talet så hade jag i alla fall på mig murriga kläder när jag lekte. Och ljusa kläder när man gick bort. Ljusblått, ljusgult, ljusrosa. Och det här har kommit och gått i alla år. Och sista gången som den här rosa vågen kom för flickor, det var med Disney-prinsessorna.
Mm.
Det här var det här är ju världens smartaste marknadsföring.
Mm. Mm.
Vad ska vi göra? Jag har en leksak. Måla den rosa.
Ja. Ja.
Och sätter ni för tjejer.
Ja.
Och, det var, och folk köpte ju detta.
Ja.
Fullständigt. Alltså, men det är rosa, det är för flickor. Det är ren marknadsföring.
Mm.
Och så det började vända när Frozen kom.
Ja, exakt,
Elsa
det
kom
är blå. Blått. Ja, det är ljusblått.
Och så
ja.
Började den här trenden att svänga. Och nu hittar du inte massa rosa grejer i leksaksaffärerna. Och det här är trend.
Ja.
Det handlar inte om vad som är flickigt och pojkigt. Nej. Men trend.
Trend, ja.
Eller kläder. Mm. Vad som är manligt och kvinnligt. Högklackade skor var manligt en gång i tiden.
Mm. Mm.
Kjolar är manligt om du är i Skottland eller om du är på Bali.
Mm.
Om du är en präst med lång klänning. Alltså det beror på sammanhang. Men det är inte manligt och kvinnligt. Det är bara kläder.
Ja, det stämmer. Vad skulle du ge nu som vi har ännu några minuter här på oss? Vad skulle du ge som tips? Så där, om jag tänker att jag har nu en under ettåring och jag ska börja, hen ska börja på dagis här snart. Mm. Så vad är ditt bästa tips så här, om vi ännu drar det till det här jämställdhets... Att hur observant, vad ska jag fundera på, hur ska jag...
För en öppen dialog med personalen, för en öppen dialog med föreståndaren, föreståndarinnan. Ställ krav, absolut. Som förälder har man rätt att göra det. Inte orimliga krav. Mm. Sätt dig in i deras arbete.
Ja.
Det är ett tufft arbete.
Ja.
De är kort om personal.
Mm.
Det är väldigt, väldigt högljudd miljö.
Mm.
Det är väldigt lätt att peka finger på vad dagvårdspersonalen gör som är fel utan att se vad de faktiskt arbetar med och för. Så att för en öppen dialog.
Yeah.
Och för inte den dialogen på gården när du hämtar barnet, för att då kommer alla föräldrarna och gör samma sak.
Mm.
Utan säg det, jag har någonting att säga. Sätt ett mejl så att man kan återkomma. Det finns väldigt lite tid som personalen har att prata. Så boka tid.
Handlar mycket om kommunikation.
Absolut, också. Absolut. Yeah. Och inse att jag och ditt barn är det bästa som finns.
Mm.
Och det är allas barn.
Ja.
Är det. Och de tar hand om dem.
Ja.
Efter bästa förmåga.
Precis. Och sen ännu som sista. Vad ska vi kalla förut? Säger man? Vi skulle säga att du har jobbat som dagistant. Vad anser du själv att du har jobbat som?
Säg det. Alltså, det där är också fånigt. Om servitör, servitris. Nej, det är kön. Låt det vara det.
Ja.
Om barnen kallar mig dagistant.
Yeah.
Okej, men då är jag väl deras dagistant då.
Yeah.
Barnen sa ju till mig att jag trodde att jag bodde på dagis också. Det var ingenting som jag rättade dem om.
Yeah. I vilken säng sov du?
Ja, precis. Men bor du i Helsingfors? Ja, men du bor väl här?
Nej, precis. Bra. Tack så jättemycket. Nu har vi talat i 35 minuter. Jag vet inte hur mycket jämställdhet det blev, men det blev ett snack om dagis om barn, och barn är ganska härliga.
Barn är otroliga.
Ja.
Det är, oj. En sista grej.
Ja.
Om man ska kommunicera bra med barn, det lärde jag mig. Sätt det på marken.
Mm.
Oj, vilken bra dialog man får.
Precis.
Och barn köper det här med jämställdhet.
Ja.
Utan tvekan.
Ja. Bra.
Tack att jag fick komma.
Tack.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer, så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.